sista utrop för Golfresepoddens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen vi är till studion omedelbart.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till Golfresepodden. Det är dags för ännu ett avsnitt där vi ska nörda ner oss i ett nytt golfresmål. Golfresepodden som är Johan Kullenberg och min stund i eten. Vi sitter här och pratar golfresor, golfbanor och spännande resmål. Sponsrad av Golfplacir och Out of Bounds. Johan, välkommen tillbaka.
Tackar.
Har du haft det bra sen sist?
Jag har haft det jättebra.
Har du några spännande resor på gång?
Ja, faktiskt. Jag ska till Italien om en och en halv vecka.
Härligt, härligt. Spela golf?
Ja, Sicilien. Honduras.
Härligt, härligt. Ja.
Nytt program kanske?
Det kan bli så, det kan bli så. Jag heter Anders Pettersson och jobbar liksom Johan med golfresor inom Golfplacir och Out of Bounds. Vi har med oss en gäst som vanligt och idag är vi väldigt stolta över att få välkomna Marie Drotz. Välkommen!
Tack så mycket! Ja.
Marie, du jobbar på Out of Bounds här. Berätta lite kort, vad är skillnaden mellan Golfplacir och Out of Bounds? Vad är det du gör för någonting?
Jag sitter och skräddarsyr alla våra resor. Mm. Man kan åka hur länge man vill, hur kort man vill, hur många man vill. Man får spela så mycket golf man vill eller så lite man vill. Man får göra precis som man vill helt enkelt.
Det låter som man kan göra precis som man vill.
Ja. Ja.
Vad gjorde du innan du kom in här idag? Vilket resmål var det du höll på att pilla med alldeles innan du klev in i studion?
Jag sitter och försöker få ihop en resa till Sydafrika för två personer.
Mums.
Mm. De ska resa runt här lite. Mm.
Det är det glidigaste jobbet här på företaget, är det det? Att få sitta och skräddarsy läckra golfresor.
Ja, eller ofta är det ju det som kräver den bredaste kunskapen. Så därför är det ju bra att Marie är med i programmet. Mm. Vi bör ju komma till vad programmet ska handla om också.
Precis. Marie, vad ska programmet handla om?
Mauritius.
Ah.
Det är ju lite utav en så kallad paradisö. Mm. Så det ska bli väldigt intressant.
Min första fråga då, ifrån er. Ska vi säga Mauritius eller Mauritius?
Nej, vi måste säga Mauritius. Det är ingen som säger Mauritius.
Nej, inte Mauritius. Men Mauritius säger de ju på Mauritius.
Jo, men vi håller oss till svenska tycker jag.
Okej, Mauritius. Du har varit där, Johan?
Jag har varit där ett par gånger faktiskt.
Ja, jag har varit där några vänner. Och Marie, den som har varit där senast utav oss, har vi nog räknat ut. Vi brukar börja med Johans faktakoll. Ska vi ta och glida in på den, eller?
Ja, absolut. Mauritius är då en relativt liten ö. Har 12 golfbanor. Vilket, ja, jag vet inte om det är mycket eller lite. Mallorca har 23-24 banor. Men det är ändå känt som en golfdestination i Sverige.
Mm. Kort, Mallorca, Mauritius, är det samma storlek? Det är nog, va?
Ja, jag skulle tro det.
Man tänker sig någon dryg timme att köra tvärs över ön, två ja, om det är dålig väg.
Tre skulle jag nog säga.
Ja, det är lite sämre vägar på Mauritius. Ja. Sen beror det lite på hur du korsar Mallorca också, för det är ju rätt krokiga vägar, ja, om man kommer upp i bergen.
Ungefär, vi säger det utan att faktakoll på det, ja, att det är ungefär som Mallorca i storlek.
De flesta av golfbanorna ligger då längs kusterna och det är ju en del i deras turism att sälja kombinationen med golf. Huvudstaden heter då Port Louis. Mm. Eller om vi nu ska köpa svenska hela tiden.
Port Louis.
Port Louis. har 147 000 invånare. Men närmare en halv miljon om man räknar med alla förorter. Jag har ju själv varit där. Jag såg inte direkt några förorter. Så jag vet inte riktigt vad de menar med förorter.
Det är, jag tror att det kan finnas byar Port Louis som samhälle och Port Louis som region eller kommun eller vad man nu kallar det där. Det är en jätteliten stad. Inga höghus eller någonting.
Nej, absolut inte. Semesterort. Jag blev väldigt förvånad när jag såg en halv miljon totalt. Det totala antalet invånare är 1,3 miljoner. Så att det är ju inte världens... det är inte jättetätt befolkat. Men med tanke på... Ja, men jämförelse med Gotland då som har 57 000 invånare eller 53 eller något liknande så är det här ganska, då är det ju väldigt tätt befolkat. Mm. Så allting är ju lite frågan vad man sätter i relation till. Tittar man lite på de golfbanor som finns så är det är ganska bra designers rakt av. Mm. Det är, Ernie Els har väl designat en av de senaste banorna som heter Anahita som är en av de bäst rankade banorna. Peter Matkovic har designat Heritage och och även den absolut senaste banan som heter, nu får du hjälpa mig här för nu tappar jag bort den, det är ju Montchaussy.
Ja, vi kan inte köra den på svenska så den får bli på franska, det blir väl Montchaussy eller något åt
det
hållet.
Någonting i det och ditåt. Jag har inte själv spelat den, har du spelat den?
Nej, den fanns inte när jag var där. Jag vet att... Fanns den när du var där?
Nej,
den öppnade 2017 så det var ju rätt nyligen. Jag vet att Jakob Sjöman har spelat den och tyckte den var bra.
Jag ska faktiskt erkänna att jag hade inte hört talas om den förrän jag fick din innan inspelningen lapp och kunde googla lite grann. Men den såg väldigt trevlig ut.
Ja, den ser jättefin ut. De banor vi ska prata om finns alla med på 10-topplistan. Det är ju bara 12 banor så det är ganska givet att de är med där. Så jag tänker inte dra alla banor på 10-topplistan i och med att det bara är 12 totalt.
Och 12 totalt, Johan, är en och annan... Ja, det finns bana eller något sånt där.
Ja, det finns någon 9-hålsbana, men däremot finns det ju några anläggningar som har 36 hål. Ja. Så att det blir nog gånger och karriärsträller så blir det ungefär samma sak, tror jag. 12 anläggningar finns det i alla fall. Den äldsta golfbanan är ganska svårt namn där också. Gymhakan Golf Club, som grundades då redan någonstans mellan 1834 och 1844.
För er som har lyssnat då så vet vi att vi brukar korrigera Johan ibland. Hans uttal är inte det bästa. Och Gymhakan, det är alltså Gymkhana Golf Club, okay. Vi menar det. Vet du vad Gymkhana är för någonting?
Nej, det vet jag faktiskt inte.
Men Gymkhana är i alla fall sån här lektävling med hästar.
Aha, är det sån...
Man rider omkring och plockar upp grejer och lite olika grejer. Så att Gymkhana Golf Club är antagligen några golfhål på en anläggning som egentligen är byggd för hästsport. Väldigt vanligt på sån här gamla...
Och det är någon engelsk typ av sport? Då,
skulle tro det. Mm. Ja. Det finns ju gymkhana-klubbar lite varstans i Afrika.
Om man nu tittar på årtalet då, 1834, så gör det här faktiskt den här golfbanan till den 14:e äldsta golfklubben i världen. Så att det är ju, den byggdes ju samtidigt som några av de första banorna då på engelska öarna. Mm. Så den, jag har inte själv varit där, den ligger mitt i landet. Mm. Jag har inte ens hört någon som har spelat den. Men,
nej, men det där är säkerligen 9 golfhål utlagda i en park där man har sån här ridtävling och tennisbana och allt annat.
Så. Jag såg på rankingen på den så fick den väldigt låga betyg. Så ja. Att jag tror att den håller kanske inte Europator-standard.
Nej.
Och antalet golfare... Lyckas jag faktiskt googla fram. Det är inte så vanligt att man kan göra det, speciellt i afrikanska länder. Men de är exakt 1068 stycken.
Okay.
Om man tittar på själva landet så är det ju ett ganska rikt land. Jag tycker också man märker det lite när man åker runt. Att det är den enda enligt Wikipedia, det enda landet i Afrika som har uppnått fullständig demokrati. Vilket är intressant. De har högst BNP efter Seychellerna i Afrika. De har en ganska blomstrande liten men nätt industri baserat ganska mycket på sockerrör, lite textilindustri. De odlar en hel del orkidéer. Det är också delvis då ett tax-free område och det finns en hel del... mindre företag som skriver sig på Mauritius av skattetekniska skäl.
Mm.
Och tittar man historiskt så om man ska göra det väldigt enkelt för sig så kan man säga att portugiserna var där först på 1500-talet. Sen kom holländarna på 1600-talet. Frankrike var där 1600-1700-talet. Sen var Storbritannien där fram till frigörelsen då 1968. Så att de har ju en väldigt brokig bakgrund och det tror jag det märker man även på plats. Tyckte inte du också det, Marie?
Att det är olika nationaliteter?
Ja, inte bara olika nationaliteter, det märks på mat. Jag tycker det märks på allting, på bebyggelse och nu ser det ju väldigt franskt ut stora delar men ändå har ju engelsmännen varit där senast. Så att det är en blandning alltihopa.
Jag tänker man Afrika-perspektivet så brukar ju de flesta länder i Afrika ha en rätt tydlig... Det ska man säga, det brukar finnas tydliga spår av vilken kolonisatör som har varit störst. Alltså man tänker lite portugisisk Afrika, lite franska Afrika och så vidare, beroende på vem som har varit där tidigare. Och så är det väl inte riktigt. Jag skulle nog säga att det är franskinspirerat primärt om man pratar om kultur och arkitektur och även språkligt så är det fortfarande. Det är väl franska som är mest gångbart egentligen. Vad pratar de i lokalbefolkningen, någon som vet?
Det skulle jag ha googlat fram. Det kanske
är någon annan. Det är väl franska.
Jag tror de pratar franska med varandra.
Jag skulle säga, hotellen är ju många utav de är inspirerade av det afrikanska stilen.
Ja.
Man tar fram det här mörka och trät. Och...
Det är också lite fransk kolonialt sådär på något sätt, va? Inte så mycket brittiska influenser egentligen.
Nej.
Sen är det ju så att merparten av befolkningen nu är indisk. Och sen är det asiatiskt. Sen kommer ju franska och engelska. Det är en väldigt brokig blandning. Men väldigt stor del indisk befolkning. Det mest kända djuret på ön är då, kanske alla vet.
Ja, jag har sett den på bild och statyer.
Och små gosedjur och allt möjligt. Det är den här dronten.
Mm.
Som är någon otroligt klantig fågel som inte kan flyga och blev uppäten på en gång.
Mm.
Så fort de portugiserna kom dit så såg de att de där, de kan vi ju fånga hur lätt som helst. Så att de försvann ju rätt snabbt.
Någon stor papegoja. Jag har inte riktigt förstått varför den är ett nationaldjur när den är utdöd. Men det är någonting med
den. Det är ju för att den bara funnits där.
Ah.
Så det är den enda ön i hela världen. Ja, det kan vara någon grannö också kanske. Men där den har funnits och den har då blivit avtecknad som ett unikt djur för Mauritius och sen blivit utrotad. Och då lever man någonstans i det förgångna och tycker att det vore ju spännande med den här dronten.
Den är dessutom praktiskt eftersom man kan göra den på nyckelringar och på gosedjur och på förkläden och alltihopa. Så det är en bra symbol att jobba med.
Den finns på tröjor, den finns, alltså name it.
Köpte du någon drontsouvenir när du var där?
Nej, jag är inte så mycket för att köpa sådana här saker. Det är ju många som alltid... Jag brukar köpa ibland sådana här magneter som man sätter på kylskåpet.
Ja. Men, Marie då, har du någon dront hemma?
Jag har ingen dront.
Ingen dront, inte ens en liten markeringsknapp.
Jag köpte mycket vanilj med mig hem.
Jaha, ja. Mm. Odlar de det?
Ja, okay. Väldigt mycket.
Köper vaniljstänger?
Vaniljte, vaniljrom.
Vanilj, det är gott.
Väldigt gott.
Mm. Jag vet inte. Jag har ju provat en del av de här romsorterna. De har ju i och med att de producerar sockerrör så producerar de också en del rom.
Ja.
Det blir ju lite konstigt när man ska smaksätta det faktiskt. Om vi då kommer in på lite matspecialiteter när det gäller Mauritius så hittar det egentligen ingen riktig så här. Ja, det här är Mauritius nationalrätt. Men mycket bygger då på indiska rätter som heter nästan likadant som i Indien. Men man har ändrat lite på stavningen och uttalet och så blir det ungefär samma sak.
Mm.
Så det finns lite olika pannkakor, det finns några kinesiska omeletter. Och det är lassi som man ofta har i Indien överhuvudtaget. Det är rätt vanligt, den här yoghurtdrycken, för att delvis få bort en del av den styrkan som är i smaken, eller i maten. Däremot så är det ju en extrem crossover. Mm. Du får ju både fransk mat här. Du kan säkert få engelsk mat också, men franskt, indiskt, afrikanskt blir ju väldigt, väldigt spännande i slutändan.
Mm.
Och en hel del asiatiskt.
Väldigt, väldigt god mat skulle jag säga.
Mycket seafood.
Mycket seafood.
Ja,
och vi som är från västkusten där.
Yeah.
Jag kan säga att den fisken som jag fick där på Belmar Plage, den var otrolig.
Ja, mycket, mycket bra seafood. Mm. Och alltså ganska tryggt även i maten. Man behöver inte vara... Alltså om man går utanför sitt gated community, trygga hotell och vandrar ner för gatan och man hittar något stånd där någon står och grillar någonting, så är det är ju gott och det är enkelt. Och,
då är det dessutom ganska billigt.
Ja.
De flesta hotell har ju olika typer av all inclusive koncept. Ja. Och det ska man egentligen alltid bortse från om man åker på all inclusive. Man ska alltid reservera några dagar när man äter någon annanstans, även om man har maten betald, bara för att få uppleva någonting utanför.
Mm.
Tittar man på vad man kan göra på själva ön så är det är vänstertrafik och ofta så kanske man inte använder en hyrbil varje dag. Så att tipset är ju att hyra en chaufför, vilket är ganska billigt. Och de är ofta relativt duktiga, de gör ju de här turerna en hel del så att de berättar lite vad man passerar, vet vilka utsiktsplatser man ska till och vilka sevärdheter som kan passa en. Så att då får man en liten guide på köpet faktiskt och till en ganska liten kostnad. Annars är det någon botanisk trädgård utanför Port Louis som är rätt känd utifrån att det finns en mängd olika växter. Man har en ganska fin marknad i Port Louis, men Port Louis som huvudstad är väl kanske inte så märkvärdig. Jag vet inte.
Det är väl inte sådär jättemycket som man... Alltså till skillnad, det finns ju inga tempel eller gamla slott och borgar att prata om.
Det finns ett hinduiskt tempel. Annars är det ju mycket natur. Det finns en del vattenfall och sånt.
Ja, det är ju upp lite natur, lite utsikt, lite djungelaktigt. Annars är det mycket som finns på resorten.
Alltså, det är väldigt mycket vatten.
Ja, det är ju det. Ska du åka båt eller snorkla eller dyka eller allting så gör du det på resorten. Och det är tillgängligt i stort sett runt merparten av ön i alla fall. Det kan vara lite olika. Jag vet inte om det är mer med koraller, lite syd än det är uppe på nordsidan. Men det är rätt lätt tillgängligt. Så det är inte en ö där man är ute hela tiden och äventyrar. Utan tar man en tur förbi några plantager upp på högt och ser lite utsikt så är det det man gör mestadels.
De har också ett frimärksmuseum.
Ser man på?
Mauritius är ju ett av de här länderna som producerar frimärken. Eller gjorde när man själv var liten. Så om man nu har samlat på frimärken då var det vissa länder som gjorde extremt vackra frimärken. Jag kommer inte ihåg att Mauritius var en av dem. Men de har en blue penny då, eller vad man ska säga. Som är väldigt, väldigt värdefull. Och det finns även någon gul eller om den är röd. Eller.
Vi har faktiskt även en restaurang som heter Blue Penny. Jag tror att det är på Bernard Plage.
Mm. De kommer ju från frimärket.
Ja. Jag tänkte då, när vi pratar golf så pratar vi delvis både golf och resorts. För det är så det funkar på Mauritius, vilket är lite annorlunda än en del andra avsnitt. Och jag tänkte att vi då tar Belmar Plage som är en stor resort. Vi tar även då Anaita och Île aux Cerfs i kombination och Heritage. Och då har tillsammans delvis då med Île Paradis. Då har vi som täckt upp ganska stor del av ön.
Då får vi in 6 stycken 18-hålsslingor på 3 resortområden. Och det är egentligen det som folk åker och spelar. Eller det som är tillgängligt. Det vi missar den nya banan då, Montjoisy där uppe, som vi inte vet så mycket om. Annars har vi täckt in merparten av turistgolfen.
Jag tror därför är det ganska bra att börja med Belmar Plage. För det är nämligen, det är väl svensk stället nummer 1. Och det var också där som golfturismen startade lite i Sverige. Marie, du har varit där senast. Du kan väl bara berätta lite vad det är för typ av resort.
Ja, men det är en resort med nästan 300 rum. Jättetrevligt. Jag skulle säga att det som gör resorten är de som jobbar där. Mm. Otroligt varma, välkomnande människor. Som alltid har ett leende på läpparna. Du har nog 2 stycken banor. Flertal restauranger, poolområden, ligger alldeles intill eller på stranden. Skulle säga att alla rum faktiskt vetter mot havet. Så du kan få havsutsikt.
Det här är ju egentligen en ganska gammal resort som de på ett ganska bra sätt hela tiden renoverat. Som fräschat upp så att man, jag vet inte, nu var det ett tag sedan jag var där, men fick du känslan av att den här byggnaden är faktiskt 25-30 år gammal?
Nej, jag tyckte det var väldigt fräscht.
De har dessutom lyckats med den här bra grejen att fortfarande ha lyx. Man kan bo villa med egen betjänt och egen liten pool i hela den här biten. Men även ha hotellrum där man har flörtat lite grann med prisnivåerna. Alltså Belmar Plage har ju blivit poppis för att det har under vissa perioder på året med rätt sorts paketering, framförallt för oss som spelar mycket golf, svenskar som vill spela varje dag, där man, jag vet inte hur det är nu, men ett tag bjöd på golfen i vissa perioder och sådär, kan få upp ett prisvärt paket. Det kan bli en rätt bra deal att åka ner till Belmar Plage.
Absolut, speciellt om du åker under sommarhalvåret.
Ja. Bodde du med butler eller bodde du på hotellrum?
Nej, jag bodde med butler. Det är sån där lyx när man åker på studieresor.
Härligt. Johan, han har butlerfobi, har han berättat.
Jag fick ju nästan en hjärtattack när det står en snubbe i rummet när man kommer in. Jag var inte alls beredd på att han stod som klar med champagneflaskan i högsta hugg. Jag trodde det var en inbrottstjuv som var där. Så jag har väl en annan erfarenhet i det där. Jag tyckte nästan att det blev lite tramsigt för... Nu hade han väl hand om inte bara oss det är ju svårt att se att man hade honom bara.
Det går en per hus.
Ja, vi hade nog våra egna.
Ja, men det hade ni också. För att han punktmarkerade oss på stranden. Det var ju lite, nästan lite jobbigt. Man var ju tvungen att beställa drinkar hela tiden.
Så han hade någonting att göra.
Ja, jag vet inte. Men vi beställde fruktfat. Och, alltså, men visst, absolut. Det är en lyx som är få förunnade faktiskt. När det gäller golfen här då så är det två banor. Ena banan heter då Legend. Ganska pompöst namn.
Ja.
Banan i sig är väl inte riktigt lika bra som namnet försöker antyda.
Det är väl en helt okej resortbana. Det är en bra golfbana, det är inte så, men den är inte pompös, utan den är mer som en sån här parkbana, lite vattenhinder.
De har renoverat banan 2014 och jag tror att de faktiskt har snitsat till den ganska ordentligt och även fått då det finns ju en del som går mot vattnet.
Det jag minns mest, det är buskage och många bortslagna bollar. Det är det jag minns.
Ja, jag minns där hål 17, där par 3:an som går över vatten. Den går ju definitivt över vatten. Annars så är det väl så att banan har ju dels byggts om sen jag spelade den. Men jag gillade banan. Jag tyckte den var en så här cool bana. Jag tyckte också den andra banan då, som heter Lynx. Namnet där är ju helt oförklarligt, för den har ju nästan ingenting med Lynx att göra.
Är det att det inte är massa träd då? Alltså om Legends är lite park, så är Lynx en öppen bana. Mm. Och det påminner ju om ett Lynx-område där det inte är massa. Det är inte så mycket palmer på en Lynx-bana, men det är ju inte direkt. Den skulle möjligtvis kunna ha antydan om att vara någon form av hedbana, kanske. Men det är bra, för de är olika.
Ja, definitivt. Jag menar, det är ju ganska tydligt att det är många, många repeaters. Mm. Så att banan i sig tror jag inte är något problem. Sen är det väl också så att alla som åker till Mauritius har ju inte bara golfen framför näthinnan. Utan man ser det ju som en kombinationsresa med det här lite lyx, bad, golf och värme då. Om man tar de fyra ingredienserna så är det alla de bitarna ska ju som på något sätt falla på plats. Medan åker man till Skottland eller där, då behöver kanske inte vädret ens vara en faktor. Det kan vara vilket väder som helst, utan det är golfen då som är det viktiga, och kanske whiskyn eller vad det nu kan vara för någonting som lockar där.
Spelar du båda banorna? Hur var det?
Ja, vi spelade båda.
Någon favorit?
Jag har min favorit på en annan bana.
Du har det, du sparar på det. Ja.
Men jag skulle säga att absolut, det är två fina banor.
Och olika i stil liksom.
Ja.
Jag spelade fantastiskt dålig golf 2 dagar i rad på Bellman Platch Legends, vilket skapade stor förtjusning i övriga sällskapet när vi dag 3 kom till Lynx. Och på 2 ställen så var det såna här bollsäljarförsök på 10 av barnarbetare. Och hälften av bollarna som de erbjöd att sälja hade gotiga golflogga på. Det tyckte övriga sällskapet var fantastiskt roligt. Överallt. Ja. Du, var är det kända arkitekter och grejer? Jag har inte riktigt koll på banorna där.
Nej, det är det faktiskt inte. Jag googlade upp de 2 arkitekterna som är. Det är en som heter, som känns lite italienskt då. Eller både italienskt och engelskt. Hugh Baiocchi.
Hugh Baiocchi, kan jag tala om, har vunnit CEO på Vasatorp eller något sådant när jag var liten knatte och åkte och tittade. Han slog Ballesteros.
Okej.
Ska vi glida över till Anahita då?
Jag tänkte just bara på en sak, att de har ju faktiskt spelat seniortouren på Belma Plus Legend. De senaste de gjorde det var bara för något år sedan. Så att och det var Colin Montgomery där, tror jag. Det är ju en bana som håller internationell standard. Jag fick bara som en liten känsla av att vi dissade banan lite.
Nej. Så här är det. Belma Plage har funnits jättelänge. Otroligt populärt. Fin uppsida att du kan välja lyxlyx med butler eller vanligt hotellrum som fortfarande är jävligt trevligt, havsutsikt, fint, bra. Ligger på stranden, 2 helt olika golfbanor. Den ena kan du knata tvärs över vägen, du behöver inte åka chatten. Den andra ligger en liten bit bort. Så att jag tycker nog att den har sin plats som en av de absoluta toppalternativen om man vill prova på en Mauritiusresa. Bra golf, trevlig golf, inte allt för svår kan vara bra att säga. Ibland kan det bli lite svårspelat när det blir väldigt... Det där med bra och svår är ju en svår balansgång så att säga. Ja. Här är det väl... Alltså, plats för mig är trivselgolf. Turist, härligt, spela, varmt, skönt, koppla av. Inte kanske att man blir straffad om man inte slår så fruktansvärt snett som jag höll på med när jag var där då för några år sedan.
Bra, men då tycker jag att vi lämnar Belma Plage där. Du hade någon historia just från Belma Plage med alla de här mangofrukterna.
Ja, vi hade ju, jag var ju där på en studieresa, då hade vi en guide med oss. Han gick med mig när vi spelade, så han satt i golfbilen med mig. Och då så kollade han runt och sa, kolla där finns ju mango. Och så här, åh gud vad gott det hade varit. Ja men du, jag lånade din klubba. Och så sprang han ut där och klättrade upp i trädet. Och så slog han ner en mango som han då gav till mig. Mm. Han var väldigt fascinerad av alla mangos. Vet ni hur många mangosorter det finns? På Mauritius.
Hur många mangosorter?
Mangosorter, ja.
Visst inte att det fanns mer än en mangosort. Så att,
i Sverige finns det inte mer än en mangosort. Men på Mauritius.
Finns det någon mangosort i Sverige överhuvudtaget? Är det inte så att vi importerar bara en sort? eller hur funkar det? Jag vet inte.
Jag tror att det finns 20 mangosorter på Mauritius.
Minst 60 stycken. Wow.
Kan man säga att det är någon skillnad på dem då?
Det kan man verkligen säga.
Okay.
Han, den här killen då, han blev ju alldeles exalterad så att dagen efter så hade han varit och plockat till sig åtminstone 7 olika mangosorter som han delade ut till oss när vi satt i bussen så att alla fick provsmaka då och känna skillnaden på de här. Det var otroligt stor skillnad.
Så när vi säger att någonting smakar mango, då är vi helt ute och cyklar. Då har det blivit dags för inslaget som jag tycker är bland de absolut roligaste nu för tiden. Antagligen för att det går lite bra för mig för tillfället. Johan, hur känns det för dig?
Det går ganska dåligt för mig. Så jag tycker att vi går direkt in på nästa fråga.
I hål nummer 6. Den fantastiska tävlingen Golfslaget där jag och Johan tävlar. Vi har i studion våran tävlingsledare, den briljanta Niklas Höborn. Välkommen tillbaka.
Tackar.
För att jag inte ska fortsätta reta Johan, kanske du kan dra ställningen här i våran 18-hålsmatch med golfresequiz.
Ställningen är efter 5 spelade hål. Vi var på hål 6 nu. Minus 3 på Anders.
Snyggt.
Plus 2 på Johan.
Mindre snyggt.
Men jag tror att Johan har en bra chans idag.
Aj.
Det sa du förra gången också.
Jag vet. Ska vi dra igång?
Blås på.
Börja med hole-in-one då. Svåraste.
Idag börjar vi med svåraste nivån hole-in-one. Och jag söker en golfbana. Benny, Joe och Damon. Tar ni den gemensamma nämnaren? Ja, då har ni superläge för hole-in-one.
Vad sa du? Benny?
Benny, Joe och Damon. Tar ni den gemensamma nämnaren? Ja, då har ni superläge för hole-in-one.
Jag har chanser alltså.
Svåraste nivån, okay. Hole-in-one.
Jag har chanser på hole-in-one den här gången.
Och Johan går vidare till nivå eagle. Banan invigdes 2005 och är ursprungligen en skapelse av bland annat golfbanearkitekten Steve Forrest. Golfbanan har senare redesignat 6 av hålen och nyinvigdes 2014. Invigdes 2005. Ursprungligen skapelse av Steve Forrest. Bland annat Steve Forrest. Har sedan redesignats och nyinvigdes 2014.
Jag är ju ganska tyst.
Ska vi gå på birdie-nivå?
Birdie-nivå.
Mannen som redesignade banan är även delägare i densamma. Denna man är även någorlunda framgångsrik som proffsgolfare. Han representerar även klubben jag söker när han spelar på Europatouren.
Jag tror att vi pratar om en bana som ligger i Stockholm. Att det är... Nej. Kör igen. Fortsätt.
Vi går vidare på par. Banan anses vara en av de bästa i sitt land. Ligger i utkanten av landets 2 och är en kuperad 18-hålsbana. Du behöver inte skriva eftersom Anders har skrivit redan.
Så ja, när
du
kan så kan
du... Ja, du kan gå vidare på bogeynivå.
Nej, men vänta. Det är Anders Valda Hills... Och jag är i rätt land överhuvudtaget. Jag är så här osäker.
Ska du ha bogey eller
vad? Nej, jag skriver.
Du skriver och du skriver?
Hills.
Hills. Hills är rätt på par. Anders ser väldigt glad ut här. Vad har du skrivit på Rolling One?
Benny Hill. Den klassiska, kan man sin engelska humor så kan man sin engelska humor. Kommer du ihåg den tjockisen?
Ja. Kommer du ihåg den tjockisen?
Anders skriver Hills också och det är precis som du säger.
Han är inte helt me too.
Ledtrådarna var alltså, jag kan gå igenom dem lite snabbt. Benny, Joe och Damon. Benny Hill, Joe Hill och Damon Hill. Ben Hill kände, det tog Anders på. Joe Hill, gammal sångare, protestsångare. Och Damon Hill, gammal Formel 1-förare. Där tog du den. Sen var det då med Steve Forrest som var golfbanearkitekt.
Och tillsammans med Arthur Hills, va?
Som, Arthur Hills är den som officiellt står som...
Exakt, och därför vill jag inte ha med den.
Jag blev lite orolig där nämligen.
Och på birdie-nivå så var det han som redesignade banan, som även är delägare i den samma, är då...
Ja, vad är det han heter nu då? Herregud.
Spelar också för samma där ute.
Klubb. Torspelare.
Han som slår rätt långt. Och är med i Black
Adam,
Mountain.
Heter han inte? Vad fan Edfors. Edfors. Där kom det. Ja, Johan heter han.
Liten tävling i sig. Bästa i sitt land, utkanten åt landets två i Göteborg där precis. Och sen på en poäng då höll, kan läsa den också. Sommaren 2018 hölls här landets största golftävling. Delägaren Johan Edfors slutade 45:e plats. Bla bla bla. Ja, bra Anders. Första hole in one, va? Mm.
Ja, och trevligt.
Första man, överhuvudtaget. Du är ganska...
Sex under då, va?
Ja.
Vad är du, Johan?
Nej, jag vet inte riktigt. Vad gjorde jag nu?
Par.
Par. Ja, jag är fortfarande två över par.
Nej, strålande.
Nej, vi tar
det. Om vi kommer runt alla 18 hålen eller om det blir... Ja, vi behöver inte vara sådana. Vi tackar för idag och hälsar er välkomna till nästa program, Niklas.
Tackar. Okay.
Anahita, Johan.
Mm. Anahita är ju en relativt ny bana då. Den byggdes 2010, det är Ernie Els. Den ligger då inte alls långt från Ilo Surf, som är en Bernard Langer-bana.
Mm.
Som har funnits ett tag. Och det här är ju två, vad man ska säga, så kallade toppbanor på ön. Jag skulle nog kunna säga att Anahita är nog den som är bäst rankad. Den som är mest omtalad däremot är nog Ilo Surf. Dels för att den ligger på en ö. Mm. Om vi börjar med den, så har alla varit där, eller?
Ja, där jag spelat där.
Det är ju lite maffigt när man åker båt.
Jättehäftigt.
Till. Jag tycker det ger en extra dimension till det hela.
När den öppnade så var det ju lite grann, de lyckades ju presentera den som typ en av de absolut läckraste golfbanorna på planeten. Det var ju verkligen en helt egen liten ö som... i stort sett fylldes till bredden av de här 18 golfhålen.
Det fanns ju ett flygfoto då där man ser ön och det man ser att det är som golf på hela ön, mer eller mindre.
Utanför Mauritius. Mm. Så att den är läcker. Och den är fortfarande läcker. Det är en jädra bra golfbana.
Ja, den har ju fått lite kritik för att den var lite för svår faktiskt.
Mm.
Att det var det saknades en del landningsområde. Men det där har man då jobbat med löpande över tid. Och nu är det en riktigt bra golfbana.
Mm.
Det jag saknade lite med tanke på att man spelar på en ö är att det är lite för mycket... Eller så växer det extremt snabbt. Det gör det förmodligen. Men att en del av de här vyerna ut mot havet växer igen. Jag vet inte,
det var otroligt mycket...
Vegetation,
ja,
helt enkelt.
Ja, verkligen. Det är det som gör att den blir lite trixig också.
Mm.
Ja, men just det här att man inte ser havet hela tiden. Man är på en ö och så upptäcker man att nej, jag ser ju bara havet från 5 utav hålen eller 6 utav hålen.
Man blir lite bortskämd då. Det är bara 5 eller 6 av hålen som går längs med Indiska oceanen. Hur?
Ja, jag vet inte ens om det var riktigt det. Nu när jag tänker efter, var det inte? Det var en 4 kanske.
Det är inte så många som går längs med.
Nej.
Det är en del liksom där man spelar mot en green som avslutas. Att man får den här infinity viewn på några ställen man spelar ut mot. Men det är inte så många som går sådär.
Men det var ganska kuperat, eller?
Ja.
Och det finns ju något hål, det är en par trea mot slutet som är ett så här riktigt signaturhål som man tycker är extremt häftigt.
Ja, jag har ett minne från Ida Surf som talar lite grann om just det här med den exklusiva behandlingen av turister och det här med high-end när det kan bli bra. När vi kom dit, jag och min fru, med båten så hade vi tagit fel på tider och hade inte riktigt koll på det här med starttid och lunch. Så vi svepte förbi klubbhuset och checkade in. Så bara, macka, kan vi få med oss en macka? Och så fram med stora menyn liksom. Det här är, this is our sandwich selection, sir. Så bara, nej, macka, påse, ut på banan. Så vi försökte beställa varsin macka, varsin pilsner i en plastpåse. Så bara, nej, ut på banan och spela, vi kommer i kapp er. Och då trodde man att det skulle komma någon caddy boy med papperspåse och med en macka och en pilsner. Men det gjorde det inte, utan när vi kom till tredje tee så var det uppdukat bord, vit duk, silverbestick, glas, öl och stod en servitör och lyfte av sån här liksom med två stycken club sandwich och pilsner. Så då fick vi ju ta våran paus där ändå och satt åt club sandwich på tredje tid. Det var den ambitionen. Här ska vi inte ha några papperspåsar. Hinner ni inte äta här så får ni äta på tredje tid. Ja, känslan av hur man löser problemet för lugn och fin. Ni ska njuta av era mat.
Det går ju sen efter att man har spelat, så det är ju ganska fina stränder på den här. Jag vet att jag stannade kvar i alla fall och badade. Och det fanns,
ja. Och där nere fanns ju
beachrestaurang och sådana saker.
Jättehärligt.
Så det var ju på den tiden så var ju den här ön en del av ett hotell då som var ganska exklusivt, som var one and only då. Och nu är det Taj Mahal, eller vad heter de?
Shangri-La. Bra.
Så att det här är en anledning som delvis andas en hel del lyx, får man väl lov att säga. Och är relativt unik.
Jag skulle säga att den är väldigt charmig bara.
Ja. Ja, men det är lite
inte det här stora flådiga, utan det är någonting annat.
Det känns lite bucket list där man åker ner till och just bara och hänga på sig klubborna och gå ut på en brygga och hoppa i en båt och bli körd till klubbhuset per båt. Det bygger upp lite förväntningar och den håller i. Man ger det, så spelar man på den här ön. Även om inte alla hål går längs med vattnet, så är man på en ö och spelar. Tar sig ett upp beachklubben och sen hoppar man på båten och åker hem igen. Det är en riktigt bra golfdag.
Den har några år på nacken nu. Alltså den blev väl lanserad 2003 tror jag. Jag träffade ju när jag var, jag tror det var här som jag träffade Gunnar Mattsson.
Okej.
Som du känner ganska väl.
Och
det här är en ganska, får jag väl lov att säga, jag vet inte om det är en rolig historia, men det är en ganska spännande historia. För Gunnar Mattsson är en äldre gentleman. Då var han väl närmare 70 kanske?
Knappast, men skitsamma.
Ja, vi struntar i gammal. Han var definitivt, kändes som lite äldre än vad jag var i alla fall. Och gick omkring i, första dagen gick han omkring med en tröja som det stod Azerbaijan på. Andra dagen gick han omkring med en tröja som det stod Albanien på. Tredje dagen gick han omkring med en tröja som det stod Angola på. Då var man så här, åker du bara till länder med A? Nej, men då visade det sig att han hade precis flyttat och bara haft allting i flyttkartonger. Så då hade han bara gripit ett gäng, vad man ska säga, t-shirts ur en flyttkartong. Och det visade sig vara A-lådan. Och Gunnar har då besökt alla länder i hela världen. Så det skulle mycket väl kunna stått Aceh-provinsen på nästa tröja. Och det är väldigt få som har gjort det. Det är 200... drygt 200 länder som är godkända av FN nu, som är kriteriet för det. Och det är ju faktiskt enormt. Ja. Det är inte många i världen som har gjort det. De är en liten klubb, va? Du känner ju egentligen till det bättre. Vad är det?
Ja, de har en klubb, 100-klubben, som man får vara med i om man har varit i 100 länder. Och vilket inte låter så mycket, men vi som är globetrotters märker rätt snabbt att det är mycket 100. Det är svårt att komma upp. Många kommer upp i 50, 60, kanske 70 länder, men 100 är tungt. Och i den klubben är de två, eller var sist jag pratade med dem, som hade varit i alla länder, Gunnar och en kille till som jag ser framför mig men inte kommer på namnet.
Är det en svensk klubb?
Det här är en svensk klubb, men de har medlemmar framförallt i Norden och några europeer. Och enligt dem själva så finns det säkerligen motsvarigheter, men ingenting som de har kommit i kontakt med, utan de har väl stött på några andra nördar ute i världen som har liknande listor, men som inte har någon klubb för det hela. De åker
en gång per år till något ställe. Oftast då till konstiga länder, nybildade länder och
jag vet att han ringde och frågade om han skulle komma in i Sydsudan för att det var krig överallt. Mm. Det var ju nästan som man ville säga till dem att du vänta nu åk inte dit.
Det var en stor artikel i en tidning i Västsverige eller om det var ett radioprogram, det kommer jag inte ihåg. Men de tre viktigaste sakerna har med sig på resa, och det var då ett typiskt Gunnar Mattssons svar. De tre viktigaste sakerna, det är dollar, dollar och dollar. Då löser sig allting.
Tillbaka till Mauritius, Johan. Mm. Vi tappar tråden på ett härligt sätt, tycker jag.
Ja, fast vi tappar tråden rätt ordentligt hela tiden. Ja.
Anahita behöver vi prata om. Ja. Innan dess, vem har ritat Ilha Surf?
Det sa jag faktiskt. Det var ju Bernard Langer. Bra.
Ja, då går vi över till Örnels då och hans Mauritius-bidrag. Mm.
Och där överlåter vi alltihopa egentligen till Maria. Ja, hon ser lite förskräckt ut.
Nu får du 20 minuter på dig för en grundlig beskrivning av Anita som varken jag eller Johan har spelat.
Då har ni missat något. Ja. Då kommer ni vara tvungna att åka tillbaka.
Ja, det är också.
Men det är härligt för er.
Ja. Är det Anahita som är din favvis? Eller?
Ja, det är det.
Det är så.
Ja. Ja, den var fantastisk. Både skicket och layouten och allting. Spelet kanske främst.
Ja. Det brukar vara så. Hur kategoriserar man den då? Är den öppen eller är det skog eller vatten eller vad har vi för någonting?
Jakob Schöman har varit fotat den.
Ja.
Så att jag har ju sett bilder därifrån och det är ju några, ett antal hål som går längs vattnet. Mm. Jag tror det är hål 4 och 6 någonstans där på i första sidan.
Och längs vattnet, är det längs havet? Eller
längs havet.
Okay. Längs havet, ja. Och de på slutet också.
Det är ju 17,
18, okay. Alla, det är nog en hel del.
Den ser ju väldigt modern ut. Den är byggd utifrån den här avrinningsprincipen. Att det är rätt mycket avrinningsområden. Ganska små, intressanta grinområden. Jag tycker den ser ju enormt bra ut.
Den var enormt bra.
Är den svår? Var den svårspelad?
Kanske inte om man jämför med Lesurf.
Okej.
Okay. Lite enklare, lite bredare, lite mer förlåtande. Mm.
Fast men, sådär välbyggd och lite så mästerskapsbanekänsla.
Ja,
det är ju det. En bra golfbana kan vara på olika sätt, men en del känns ju som de är liksom byggda för championship-style. Och det är lite läckert. Man får lite adrenalinpåslag när man har den känslan. Mm. Och man måste bläddra barnguiden för varje hål och hitta rätt upplägg och förstår att alla bunkrar och alla vattenhinder och alla dogläggs är på rätt ställe.
Sen är det väl också alltså, hela alltet med servicen från sekunden du sätter din fot på vid klubbhuset och de puttar ute på banan och när man kommer in där och är det jättetrevligt.
Högstandard. Ja. Anahita är ju då också en resort där man kan bo inom anläggningen, eller hur?
Ja. Ja. Man kan bo på, det heter ju Anahita Golf Resort. Ja. Då bor man i lite mer lägenheter eller villor.
Ja.
Så lite mer självhushåll. Ja. Man kan dock äta alla måltider på restaurangen. Men, och sen har du även ett Four Seasons som ligger, som tillhör banan.
Och det är riktigt lyxigt, va?
Det är riktigt lyxigt.
Ja. Och riktigt dyrt. Det är så. Ja. Vill man bränna pengar eller göra av med pengar så finns det ett och annat att välja på Mauritius. Saken är klar. Men då har vi Belmar Plage upp på östkusten, den stilen, och sen har vi den här då, något, ska vi säga, lite lyxigare miljön, lite exklusivare med Ilha Surf ute på ön och Anahita på fastlandet med exklusivt boende. Och sen har vi då våran sista för dagen, kluster, eller om vi ska uttrycka oss så, med en resort och en närliggande bana som är vad ska vi kalla det, heritage, som är namnet egentligen kanske på
vårt
heritage.
Det är franska. Nu var jag inne på engelska. Ja. Vad heter det på svenska? Ja, det vet vi inte.
Nej, det släpper vi helt enkelt. Heritage brukar jag säga, och de har egentligen två resort som hör till själva banan, och det är Avali och Le Telfer.
Ja.
Mycket, mycket kompakt och bra destination, får man väl lov att säga. Det är hög klass på båda anläggningarna. Banan är i mitt tycke då I och med att jag inte har spelat Anita så tycker jag ju fortfarande att det här kanske är den bästa banan på Mauritius. Men tills jag har spelat Anita så kommer jag hävda att den här är riktigt toppklass.
Och banan vi pratar om nu heter alltså Heritage. Den hette någonting annat innan hotellet köpte.
Ja, den heter Chateau de Ombre eller sånt.
Okej, men nu heter banan Heritage.
Ja, det stämmer. Mm. Golf du Chateau heter den. Mm. Den är byggd 2004. De har haft, sen dess så har de i princip haft planer på att bygga en bana till. Varje gång som man kommer ner dit så pratar de om den här nya banan som snart ska börja byggas. Så att det finns ju en hel del sådana projekt på gång.
Jag tror nog nästan att de har börjat bygga. Eller det lät så sist.
Det lät så.
Men det har låtit det tidigare.
Ja, det har låtit det tidigare också. Men nu känns det som att det verkligen är på gång. Det man kan säga om själva banan är väl att det är en relativt tuff öppning. Jag vet inte, jag tycker ju den här ettan är ju ett riktigt, riktigt tufft öppningshål. Men sen är det ju rolig, det är ju omväxlande. Och det finns både vattenhinder och det finns nivåskillnader som gör att banan hela tiden känns som oj, här kommer ett nytt hål, här kommer ett nytt spännande hål. Det är väldigt få hål som känns som någon slags upprepning. Okej, nu kommer det ytterligare ett åkliga.
Nej, jag förstår vad du menar.
Så att det här är en bana som definitivt håller att spela på under en hel vecka.
Mm. De här två hotellen då, bara för att förstå, har vi ett exklusivare och ett, eller allting är det ett exklusivt och ett superexklusivt? Vi får prata med reseexperterna som faktiskt håller på med sånt här.
Ja, men man skulle väl kunna säga att Avali är liksom för de flesta och sen något som heter Letelfer som är snäppet vattnare.
För de få.
För de få som vill ha någonting mer. Ja. Lite lugnare, lite... Ja.
Det är ofta det man jobbar med på sådana här ställen, att det ska vara mindre enheter, färre rum, mindre folk runt poolen, lugnare. Alltså det är det man betalar extra för.
Precis.
Fler servitriser eller servitörer per hotellgäst. Det är liksom det som är...
Det där battlen kommer in.
Det där battlen kommer in.
Jag upplever ju de egentligen som ganska jämförbara. Jag tycker någonstans att Avali är ju väldigt, väldigt trevligt.
Verkligen.
Det är ju mer afrikanskt. Mm. Medan Letelfer är mer franskt då.
Lite brittiskt.
Ja, kanske brittiskt franskt. Ja, det är lite som trä, vita hus, medan det andra är afrikansk stil. Ja. Sen är det ju så att även om du bor på Avali så ligger de här två resorterna vägg i vägg. Så att ska du gå på yoga så kanske du går över till Telfer. Och en del av restaurangerna på Avali kan du ju givetvis använda även om du bor på Telfer.
Så det är väl nästan alltid på det viset att om man bor på det dyrare, nu tittar jag på resesäljarna, bor man på Telfair så har man tillgång till rubbet.
Precis.
Och bor man på Avali så kanske man kan plocka något russin ur Telfair-kakan. Ja,
exakt.
Ganska rimligt.
Jag för mig att begränsningen var någonstans att jag tror att vi hade en gång fick vi använda en restaurang där. Och det fanns lite sådana begränsningar hur många gånger man fick använda det under sin vistelse.
Mm.
Nu kan man väl lugnt säga att det finns ju ingen brist på restauranger. Så att man får nog den variation som man behöver i alla fall.
Mm. Hur är det på Mauritius? Är det all inclusive eller halvpension?
Man kan välja.
Det är inte bara all inclusive utan det är... Nej.
På Avali så är det bara all inclusive.
Ja.
På Letelfer så kan du få välja mellan frukost, halvpension eller all inclusive.
Okay.
Och det, på Belma Plage till exempel så är det halvpension. Men du kan välja till all inclusive.
Mm.
Så det,
men det är rätt skönt. Man kan hoppa över all inclusive om man inte känner att man är den sortens person.
Nej. Precis. Mm. Men samtidigt så ska man veta att det är nästan värt att ta all inclusive.
Mm.
Redan innan. För priserna, det blir billigare att betala innan.
Det är inte jättebilligt med...
Precis.
Två glas rosé och en delad flaska skumpa efter golfen så är man körd.
Då har man gjort sin...
De har gjort sitt. Sen är det inte alltid klubbhusen ingår, det ska man i och för sig veta också.
Mm. Okay. Själva golfbanan ingår faktiskt inte.
Nu pratar du specifikt på Heritage.
På Heritage.
Mm. Eller Heritage, ursäkta.
Ja, Heritage. Och det kan ju tyckas lite irriterande för det, i och med att det är lite begränsat med spelare som inte hör till själva anläggningen i alla fall, så tycker man nästan att de skulle kunna ha inkluderat det.
Den är svår. Det är ju väldigt, väldigt skönt att sätta sig
i baren efter en golfrunda kan man tycka, just där och då. Och då blir man ju småsnål om man vet att, att den är gratis vid poolbaren.
Om man åker tillbaka.
Vad spelar man om man inte spelar på Heritage Golf då? Då spelar man på Le Paradis som ligger en halvtimme down the road, är det så?
Ja, up the road skulle jag nog säga.
Up the road.
Ja, det blir väl lite
sideways. Ja.
Nu ska vi inte som fastna i geografin här, men det, båda banorna ligger längs kusten.
Ja. Och vi är på den sydvästra delen.
Ja, sydvästra delen. Och det är ju en jättefin anläggning också, men det är ju en av de första som turistanläggningarna med golf. Mm. Lite som Belmar Plage.
Ja, Belmar Plage var väl först och sen kom Le Paradis alldeles strax därefter. Och sen var det rätt länge bara de två.
Banan är, får man väl säga, har en hel del riktigt fina hål som går längs vattnet.
Jag tycker att den är kanonfin. Om jag nu lägger in en liten favorit. Dels för att du börjar med att spela ganska enkelt. Breda fairways, lite vattenhinder in mot landet. Och sen mot slutet så går du ut och så är det några asmaffia. Alltså 16 på Le Paradis måste ju vara ett av de mest plåtade hålen i världen. Den här långa, långa, svagt böjda dogleg höger som har havet hela vägen.
Sen är det den här bergstoppen som ligger där i bakgrunden som gör att allting blir rätt vackert faktiskt. Jag håller inte riktigt med, men vi behöver inte ha samma åsikt riktigt. Jag anser att banan är superbra. Men att den hade man byggt den nu, med den mark som de har, så skulle man kunna gjort mycket, mycket mer. Fairways är relativt flacka. Alltså det är inte så ondulerade, böljande landskap som man skulle kunna ha skapat på ett annat sätt. Det blir lite mer som en del Florida-amerikanska banor där det är lite palmer här och där och så går hålen däremellan och man kan vara ganska vid, alltså man kan slå driven lite till höger och vänster och ändå klara sig.
Det var ju det jag gillade då. Att man kan hålla på så i 3 timmar och så får man skärpa sig de sista 20 minuterna.
Men de där hålen vid vattnet är ju jättefina faktiskt. Och de går verkligen hela vägen ut till vattnet. Ja. Väldigt bra alternativ till Heritage får man lov att säga.
Det är ett väldigt mycket dyrare alternativ.
Ja, inte golfmässigt tror jag. För om du bor på Heritage så har jag för mig att man får en viss rabatt. Däremot om man ska bo på...
Vad tänker man om man bor på själva anläggningen?
Det var en överraskning. Vi pratade kort innan Micke gick på här. Och jag trodde att den var prisvärd fortfarande. För det var den förr i tiden. Men jag har förstått på dig, Marie, som faktiskt sälja resor som yrke att Dinah Robin och Le Paradis Beachcomber hotellet är ett dyrare alternativ, kanske det dyraste på Mauritius.
Jag tror nästan det. Men samtidigt så ligger det väl på den absolut bästa platsen på
hela ön också. Det är en hotspot, en liten som en halvö ut som ligger jävligt läckert.
Du får ju vad du betalar för.
Ja, nej. Antingen så hostar man upp stålarna och bor där och har en golfbana som jag tycker är kanon, som Johan tycker är bra.
Men vi ska också säga det att Avale är ju storsäljaren. Du är jättenöjd om du åker på en semester dit och kommer hem. Det finns ingen som...
Du får fantastiskt mycket för pengarna om du åker till Avale. Det är otroligt bra kvalitet. Ja.
Jag har svårt att se att man skulle vara missnöjd. Man kan vara missnöjd om man har den här... jag är ute efter en butler i varje hörn. Då kan man säkert bli missnöjd. Det finns ju alltid en problematik med ett all-inclusive-koncept. Och det är ju att personalen, de har ju inget incitament att ge den absolut högsta servicen. För att man dricksar ju inte, man har inte med sig plånboken. Det kunde jag uppleva tidvis att en del av servicen gick lite långsamt. Men annars var det ju riktigt bra. Och den här strandrestaurangen...
Det kanske var för att de ville att du skulle komma ner lite i varv.
jag tyckte vi hade en strandrestaurang som vi ofta käkade lunch på som jag tyckte var fantastiskt bra. Jag var där med min sambo och jag har faktiskt varit där med min exfru också.
Det är lite en konstigt. Tradition du har, eller?
ja, jag vet inte. Men jag kommer ihåg en lite rolig grej var att vi var där vid jul och nyår och då hade de någon, det var i och för sig inte på nyårsafton, men vi var på någon nyårsafton-supé också som var jättebra. Men, De hade några franska kockar som kom dit och då frågade de om vi ville betala lite extra för att få med på den menyn. Och jag tyckte väl att, det måste vi väl unna oss om de har tagit hit några franska Guide Michelin-kockar typ. Nu var de nog inte riktigt Guide Michelin-kockar men de var ändå franska.
Mm-hmm.
Och då anmälde jag mig direkt, betalade lite, inte speciellt mycket, några hundra kronor extra per person. Eller kanske ett par hundra kronor extra per person. Och då visade det sig att allting är gåslever.
Mm.
Så förrätt gåslever, mellanrätter som de kommer in med var så här, gåslever med lite skum på och sådär. Och huvudrätten var då en jättefin köttbit med en tjock skiva gåslever. Och efterrätten hade de också lyckats blanda in lite
gåslever. Mango-gåslever.
Ja, typ. Och min sambo är då vegetarian.
Oh.
Så att det blev ju... Och då är ju fördelen när man på en all-inclusive-anläggning. För då kunde vi äta upp den här middagen och kunde låtsas äta lite. Några sparrisar här och där. Och så sen så gick vi över åt i buffématsalen igen.
Ibland älskar jag dina slutsatser, Johan. Vad är den stora fördelen med all inclusive? Jo, det är när man hostar upp ett par hundra spänn per person för att få de franska kockarna så kan man låta bli att äta upp maten och sen äta sig mätt. Man ska se något positivt i alla problem. Johan, summera upp vad vi har kvar och ta oss mot slutet.
Nu ska vi ju faktiskt bara poängsätta själva destinationen och det blir ju birdie par bogey. Jag vet inte om ska jag börja så att Marie inte känner att hon måste sätta standarden på det här.
Ja, börjar du.
Jag tycker ju att det här är ganska enkelt för det är få ställen i världen som är så klockrena. Alla de här tre resorten skulle jag kunna åka till när som helst och känna att det är helt fine med mig.
Mm.
Det är väl i första hand skulle jag vilja åka till Anahita ju, för den har jag inte spelat. Men jag åker gärna tillbaka till Heritage. Jag tyckte det var fantastiskt när jag var där senast. Och just den här känslan av att man inte ledsnar på att vara där. Man kommer ju ner i varv. Även jag kommer ner i varv. Jag hjälper sig på att lösa korsord. Som sitter på terrassen och ligger vid stranden. Det brukar jag aldrig göra.
Ja, det måste vara ett magiskt ställe.
Ja, jag körde yoga. Jag tyckte det var väldigt, väldigt avslappnande. Och det är ju en paradisö. Men det är väldigt mycket paradis bara på resorten tycker jag.
Mm. Klockring birdie som jag ville till.
Ja, alltså inte långt från Igel alltså. Det här är en birdie på en par fyra. Hade det varit en par femma så hade det blivit en Igel.
Jag förstår. Marie, ditt betyg och om du har någonting annat som du vill dela med dig kring Mauritius.
Ja, men får man säga hio eller?
Oj! Man säger,
det är lite jo, väl.
Här kommer Johan och försöker få till ett tempo av 5 mil. Ja, då får du faktiskt motivera det ganska grundligt.
Jag blev väldigt, väldigt glad när kunden ville åka till Mauritius. För att jag säljer det liksom utan minsta tvivel. På att de kommer få den bästa semestern någonsin kanske.
Mm.
Det, jag tycker det är otroligt. Jag har allting på som en vinterdestination.
Det var en bra motivering. Mm. Jag blir väldigt, väldigt glad när någon vill åka dit för de kommer att få sin bästa semester någonsin. Jag tror du kommer faktiskt undan med en hio på den. Jag trodde du skulle börja som Johan och mig dravla om restauranger och golfbanor, men du bara tog den vinkeln.
De får allting som de vill ha.
Ja, det är taget. Det är en hio från dig. Jag ska ju alltid vända och vrida på det och hitta massa vinklar. Så att jag ger väl hela destinationen klockring birdie på allt det vi brukar prata om i upplevelser och mat och golf och väder. Och hittar ingen boogie. Jag brukar alltid hitta en boogievinkel på allting, men jag hittar ingenting. Jag kan sätta ett par för prisnivån, för det här är inte någonting man gör i ett litet svep. Ska man ha en bra vistelse på Mauritius så blir det en resa som kanske sticker ut lite. Bogeyfri runda, par på priset och sen en hel skrällus med birdies. Och utifrån din, de kommer att få sin bästa semester någonsin, så förstår jag om man kan trilla i en igel eller en hio på den här Mauritius-rundan också.
Jag skulle gärna åka dit en gång och inte bo på någon av resorten.
Mm.
Kanske hyra ett hus någonstans och försöka uppleva lite livet utanför resorten. För det blir väldigt lätt att man hamnar i det här all-inclusive-träsket. Eller Alltså när man är där upplever man ju inte som något träsk. Det är, man upplever ju som en enorm lyx allting som man får och allting man kan göra som ingår. Och dagarna bara flyter iväg. Men det vore intressant att kanske i större utsträckning äta på den lokala fiskrestaurangen. Och gå på marknaden och plocka ihop några av de här 60 mangofrukterna. Och hela den biten som man faktiskt inte... Man får anstränga sig lite för att uppleva. Eller ta bort någonting som man fortfarande tycker är bra. För det går inte att komma ifrån att när man väl är på den här all inclusive stället och maten är strålande och det är crossover, det är franskt och det är indiskt och allting. Så det finns ju ingen anledning att gå därifrån egentligen.
Nej, det är sant.
Även om man bör göra det.
Det ska ju väl understrykas då om vi inte har nämnt det under programmets gång att det är tryggt. Eller jag måste erkänna, en del ställen som har en exotisk touch kan ju ibland ha ett visst mått av otrygghet. Det kan ju faktiskt finnas ett litet lika med tecken mellan exotiskt och annorlunda eller så. Men här är ju, det är ju tryggt alltså. Det tvekar ju inte det minsta på att ta en taxi eller be en taxi och få köra dig på en runda eller stanna här. Så
ändå
går vi
en anledning till min HIO.
Det är HIO, tryggt.
Ja. Ja, det är nog extremt tryggt faktiskt. Jag är svårt att se att de har någon väldigt låg kriminalitet överhuvudtaget.
Det är ganska välmående. Ja, alltså, åker man utanför ofta på sådana här ställen så är det ju kontrasten mellan din lyxiga all inclusive. Och du kan ju nästan, även om det är billigt, så kan det kännas konstigt att komma utanför grindarna för att det blir så fattigt. Och det känns ju inte speciellt bra. Men här är det inte på det viset, utan det är en härlig ö, både innanför och utanför grindarna.
Om vi tittar på tvilling då. Vi har ju det som är ett av våra stående grejer. Och då ska man då försöka hitta en destination som någonstans liknar det här. Men någon annanstans i världen eller någon annanstans i närheten.
Ska vi börja med gästen den här gången?
Ja, vi får köra gästen.
Ja, men jag tänkte att man kanske inte alltid vill åka så långt bort. Och då har vi ett ställe som ligger i Abu Dhabi, 6 timmar bort med flyget ungefär. Som heter St. Regis Sadiat. Ligger på stranden, det är ett lyxhotell. Banan ligger alldeles bredvid. Otrolig service. Jag skulle säga att det är ett bra...
Jag har faktiskt bott på hotellet. Och hotellet är ju riktigt, riktigt bra. Det är ju...
Har du bott där alltså?
Ja, på en studieresa. Mm. Ett dygn där. Det är ju lite synd när man bara får bo i ett dygn. För badrummet var ju större. Det är ju större än ett normalt hotellrum. Man kunde gå in från, jag vet inte, 2 eller 3... ställan.
Och det var så snyggt, det var så vitt och fräscht där inne och så utsikten rakt ut genom till havet.
Jättefint hotell, jättefin resort, extremt fin Gary Player-bana och väldigt skön stämning på själva golfklubben. Bra, även bra strand.
Och då pratar vi att man får lägga lika mycket stålar som till Mauritius, men man slipper flyga.
Ja, egentligen, du vet inte. Men
kanske du har en bil på gång.
Ring mig!
Däremot så blir det väl lite så att där, ofta så flyger man ju till Dubai och sen vidare till Mauritius. Det är där som själva mellanlandningen många gånger är.
Kan vara.
Och det här blir ju egentligen att man stiger av 4,5 timmar tidigare eller 5 timmar tidigare eller 6 eller vad det nu är som man ska.
Känns det lika bra i maggropen när du får en kund på tråden som eventuellt ska till Abu Dhabi? Känner du dig lika trygg?
Ja, jag känner mig trygg, men jag skulle nog hellre skicka dem ändå till Mauritius. Mauritius.
Ja. Du gillar verkligen
Mauritius. Jag gillar, älskar Mauritius.
Ja, det är härligt. Då, Johan, kan du dra din tvilling?
Mm. Jag tänkte egentligen att man bara åker. Ja, det blir väl grannen då, Seychellerna, som kanske inte är lika, det är en mindre ö, det finns egentligen bara en golfbana där, vad jag vet.
Det finns en liten 9 hål, ja, men det räknas inte riktigt.
Men det är ju en extremt fin golfbana och det är då lite samma koncept här, att det är jättefina resorts, lite lyxigare faktiskt. Om man nu tyckte att Mauritius var lyxigt, så är det här snäppet lyxigare och snäppet dyrare, till och med så dyrt så att jag har avstått från att åka dit.
Oj.
För att För att det blev lite väl häftigt över jag skulle åka dit med hela familjen.
Så som att Seychellerna blir inte riktigt en tvilling, snarare en liten lillebror eller någonting. Ja. Alltså mindre kompaktare än bana, samma stil men lite mer av allting i en mindre utformning.
Ja, förmodligen så har du två butlers i varje hus. Men det är själva känslan över det hela.
En liten snobbish lillebror.
Ja, men finns ju en anledning till varför prinsparen och de här åker dit på...
Ja, de vill ha varsin butler.
På smekmånad. Ja.
Många som har varit där är ju extremt nöjda med det också. Och anser att det är kanske snäppet bättre än Mauritius.
Det är uppfattat. Du får godkänt även om vi döper om den från tvilling till snobbish lillebror. Ja. Min tvilling är, det kanske är någon kusin då eller någonting sånt där. Jag tänker på Västindien eftersom det känns mer Västindien än Afrika för mig. Spot on när jag bara tänker tillbaka på Mauritius. Skulle kunna vara Punta Cana i Dominikanska med ett antal resorts där det är liksom... lyxigt, skönt, relativt tryggt när man är i den delen av ön i alla fall. Skulle kunna vara något ställe på Jamaica, Trial Club eller något sånt där. Lite kolonialt, ganska laid back, god mat. Jag tycker att det känns karibiskt i miljön. Så att det är min referenspunkt, min släkting.
Men jag tycker att det stämmer. För det är väl den känslan man har när man är på Mauritius. Att det här skulle kunna vara i Karibien. Om vi då fortsätter så är det rabattkoden.
Rabattkoden är det dagens sista inslag. Då kan man kontakta Golfplacir eller Autobounce. Det är alltså en resa till Heritage Awali under den här vintersäsongen som kommer och boka under innevarande år. 500 kronor rabatt. Ni kommer att bli garanterat nöjda. Får vi nästan säga då, Marie, är det så?
Ja.
Det kommer att bli en av era bästa resor någonsin.
Absolut.
Ja. Det känns skönt.
Själva bokningskoden kan ju vara en bra grej att ha med.
Ja, GRP Mauritius. Det var väl det vi hade för den här gången. Ska vi säga tack och hej? Är det något du vill tillägga, Johan?
Nej, jag har ingenting att tillägga.
Marie, det här är din stund i eten. Vill du hälsa till mamma?
Ja, hej mamma.
Ja. Då säger vi tack och hej för den här gången.
Hej då allihopa.
Tack.